Kapitel 8. Institutioner och organisationer. Förutsättningarna för ett levande civilsamhälle. Att samhällets intressesammanslutningar kan konkurrera om folkligt stöd och röster i fria politiska val är en av de mest grundläggande förutsättningarna för en demokrati. Frihet att yttra sig, sluta sig samman kring intressen och bilda föreningar handlar om just detta. För att konkurrensen om regeringsmakten ska fungera krävs gemensamma spelregler och strukturer som jämnar ut villkoren. En demokrati förutsätter således gemensamma institutioner. Att en politisk ledare eller politisk intressegruppering måste konkurrera om makten skiljer demokratin från diktaturen. Det är för alla makthavare frestande att begränsa konkurrensen om makten. Det är genom att minska politisk konkurrens som den auktoritära ledaren visar sig. En demokrati förutsätter politiska och civila rättigheter som kan praktiseras. Utan grundläggande rättigheter såsom demonstrations-, förenings- och yttrandefrihet blir demokratin ett skådespel. För att ett parlamentariskt val ska vara rättvist krävs verklig konkurrens mellan intressesammanslutningar. Det är samhällets egna organisationer, där människor självständigt bildar egna sammanslutningar som lägger grunden till demokratins viktigaste institutioner. Det är människor som sluter sig samman och agerar tillsammans som ger demokratin innehåll. Synnerligen viktiga är facken. Starka fack- och arbetsgivarorganisationer ger ett starkt fundament för demokratin. Men det är naturligtvis fler institutioner vid sidan av arbetsmarknadens parter som bygger upp och möjliggör demokratin. Det handlar exempelvis om fria medier och opinionsbildning, politiska partier, universitet och akademisk frihet, kyrkor och religionsfrihet. Utan samhällsorganisationer och grundläggande rättigheter finns i praktiken ingen demokratisk process. Makten samlas istället hos de förmögna samhällseliterna. Samhällsuppdraget rymmer en viktig uppgift, att praktisera demokrati och värna de regler som möjliggör demokratins fortlevnad. Kampen om institutionerna. Ett kapitalistiskt samhällssystem tenderar att generera ökad ojämlikhet. Samma sak som gäller för ekonomisk makt tycks gälla för politisk makt. Ett slags gravitationskraft som drar allt mer makt och förmögenhet till de som redan har makt. Och motsatsvis, maktlöshet och utsatthet tycks gå i arv. Starka institutioner kan förhindra att makten koncentreras till de kapitalstarkaste. Rik och fattig kommer alltså inte att värdera alla samhällsinstitutioner på samma sätt. Institutioner är inte värde- eller intresseneutrala. Starka fackföreningar och en stat som upprätthåller praktiserandet av förenings- och yttrandefriheten gynnar ekonomiskt arbetarklassen mer, men i längden tjänar alla på det. Kring nästan varje institution pågår en ständig intressekamp. Fackliga organisationer gör att löntagarna stärker sin maktställning på arbetsmarknaden. Stark A-kassa gör arbetslösheten mindre riskfylld, vilket kan göra anställda modigare på jobbet. Fri och obunden media tillåter politiska uppfattningar att göra sig hörda. Men att andra röster kan göra sig hörda ligger inte självklart i makthavarnas intresse. Marknadsliberaler tenderar konsekvent att förespråka en försvagning av staten. Krav på svagare fack och demokratiska institutioner har varit vägledande för marknadsliberaler. Allt utifrån ett makt- och klassperspektiv. Demokratiska socialister hävdar motsatsen. Inte bara vill man se en stark stat som bidrar till att realisera värnet, utan praktiserandet av rättigheterna sätts i centrum. En rättighet som inte kan praktiseras blir i verkligheten poänglös. Angreppet från populister. De allvarligaste angreppen mot fri, yttrande och föreningsrätt kommer från populister. Auktoritära makthavare försöker alltid att begränsa politisk opposition och minska medias trovärdighet. Fria fack och medier ses som motståndare. Populister har visat sig vara listigare än fascister. Vår tids populister utövar inte ett direkt förtryck av den politiska oppositionen och media. Att fängsla journalister är dålig publicitet. Populisten likställer istället den egna politiken och personen med nationens intresse. All kritisk granskning av den egna politiken kan därför avfärdas som att stå i strid med nationens intresse. En annan försvarslinje för populister är att ifrågasätta fria mediers legitimitet. Vem valde dig? Kan en populist ogenerat fråga en journalist. Populister förstår också att reglera villkoren för ägandet av medierna. Ofta låter man lojala näringslivsföreträdare ta över viktiga tidningar, tv-stationer och annan media med hjälp av konkurrensrättsregler och konfiskationer med svepande hänvisningar till nationellt intresse. Oberoende organisationer, inte minst facken, utgör en särskild utmaning för populister. Starka fack försvårar för dem att göra anspråk på att vara de enda sanna representanterna för folket. För att motverka fack och politiska motståndare begränsas ofta möjligheten att praktisera förenings- och yttrandefriheten. I samhällsuppdraget gäller det att vara vaksam mot populisternas argument, men även att förhindra att facket blir den typ av organisation som populisterna kan angripa. En organisation huvudsakligen bestående av ett självupptaget etablissemang. Institutioner är nödvändiga. Institutioner har vuxit fram för att hantera samverkansproblem. Många är så självklara att vi inte ens reflekterar över dem. Familjer, domstolar, kyrkor, stat, företag eller fack. Våra institutioner säkerställer att mänskliga gemenskaper kan upprätthållas över tid. Nästan all samverkan, i synnerhet när vi bygger landet, kräver någon form av samordning. Hur vi påverkar varandra i syfte att uppnå det mål var och en av oss finner önskvärda är en utmaning. Att tillsammans lösa motsättningarna mellan olika intressen och värderingar kräver gemensamma strukturer, institutioner. Det är även genom dessa strukturer vi kan skapa allmän acceptans för procedurer och former för beslutsfattande. Exempelvis behöver inte riksdagen varje år omförhandla hur beslut ska tas. Institutioner bidrar alltså till långsiktig samverkan och stabilitet i ett samhälle. Förenklat finns det tre olika sätt att skapa lojalitet till gemensamma institutioner. För det första kan man hota med straff. För det andra kan man genom betalning försöka att köpa lojalitet. Det tredje alternativet är att skapa institutioner med gemensamma intressen och mål. Alternativ 1 och 2, bestraffning eller köp, skapar sällan varaktig lojalitet. Det är först när vi uppfattar något som vårt eget, känner en stark delaktighet och personlig lojalitet som starka institutioner uppstår. Staten jämnar ut. En demokrati förutsätter processer. Vilket i sin tur möjliggörs av att olika intressegrupperingar kan använda förenings- och yttrandefriheten. En politik som enbart fokuserar på resultatet, politikens utfall, är farlig. Den som hävdar att det enda viktiga i en demokrati är resultatet riskerar att göra sig själv till en auktoritär förmyndare. En av statens viktigaste uppgifter är att möjliggöra för så många som möjligt att delta och göra skillnad i de demokratiska processerna. Ett sätt är att ekonomiskt understödja sammanslutningar. Det kan handla om direkta partibidrag eller organisationsbidrag. Men även skattepolitiken kan understödja föreningslivet genom skatteavdrag eller momsbefrielse. Lag och bestämmelser kan bidra och stärka men även försvaga olika intressegrupperingars position. Även arbetsrättens grundläggande funktion kan beskrivas på det sättet. I anställningsrelationen är makten mellan den som köper och den som säljer arbete i regel ojämnt fördelad. Arbetsrätten jämnar ut makten på arbetets marknad. Samma sak gäller för hyresrättslagen och andra områden där makten mellan aktörerna är ojämnt fördelade. På samma sätt är det i politiken. Möjligheterna och förutsättningarna att delta måste ständigt och kontinuerligt jämnas ut. Politiska partier. En demokrati utan politiska partier är omöjlig. Det är kampen om regeringsmakten mellan politiska partier som avgör om ett samhällssystem är demokratiskt. Men att tänka på partier som en konsekvens av demokratin bär tankarna fel. Politiska partier skapade demokratin och de spelar en betydelsefull roll som opinionsbildare och ska ge väljarna alternativ, kunskap och möjlighet att påverka, delta och ta ansvar. De binder samman folk och makthavare. Genom att engagera sig i politiska partier kan vanliga medborgare utöva inflytande över politiska ledare. Det är därför politiska partier får stöd från offentliga medel. Politiska makthavare behöver politiska partier som grund för deras status som ledare, men även för politikens innehåll. Utan partiorganisation blir det svårt att orientera sig i samtiden. För varje politiskt parti i regeringsställning är det frestande att använda staten till att stärka den egna maktpositionen i förhållande till oppositionspartierna. Det krävs både regler och gemensamma uppförandekoder för att förhindra detta. Men det krävs också att man odlar gemensamma värden. God politisk kultur kräver tid och stabilitet. Man måste försöka vara sitt bästa jag, men även förlita sig på att den politiska motståndaren kommer att göra samma sak. Några av de värden som möjliggör en demokrati och som måste upprätthållas för att samhället långsiktigt ska hålla samman är: för det första, en upplevelse av ett gemensamt ansvar för helheten. För det andra, måttfullhet i ord och handling. För det tredje, värna förhandling och kompromiss. För det fjärde, en strävan mot förståelse för meningsmotståndaren. Samma värden måste också prägla samhällsuppdraget i dess helhet. Fackföreningar i en demokrati. De regler och bestämmelser som ger ramverket för fackliga förhandlingar avgörs genom lagstiftningen. Allt sedan bildandet av Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Landsorganisationen i Sverige, LO, har fackets engagemang i politiken varit starkt. Historiskt och än idag är det arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare som fyller mycket av politiken med praktiskt innehåll. Demokratins kanske viktigaste självförsvar utgörs av samhällets egna organisationer som tar sin början i människors vilja att bilda och upprätthålla föreningar. Demokratin och de politiska institutionerna är mera robusta i länder med starka arbetsmarknadsparter och kollektiv självreglering. Genom att föreningsrätten praktiseras skapas en kontinuerlig politisk bearbetning där människors erfarenheter kan förankras i en demokratisk anda. Utrymmet för både populism och teknokrati kan begränsas. Facket kan motverka att populism får bred spridning bland medlemmarna och i samhället. En bred facklig närvaro på arbetsplatserna och i medlemmarnas vardag gör att populismen får svårare att etablera sig. Men det yttersta ansvaret för att vinna politiska val måste vila på arbetarrörelsens politiska gren. Fackliga organisationer kan inte och ska inte ersätta politiska partier. En välorganiserad fackföreningsrörelse utövar kollektiv påtryckning på förhållanden som ligger utanför det som i strikt mening tillhör relationen mellan löntagare och arbetsgivare. Genom samhällsuppdraget blir facket en maktfaktor även i den bredare politiska sfären. Samhällsuppdraget handlar också om kollektivavtalens och arbetsrättens politiska ramar. Den gruppering som har inflytande över regeringsmakten kan även utöva inflytande över arbetsmarknadens ramverk. Men den svenska modellen vilar samtidigt på en viktig kollektiv insikt. Samhällsuppdraget ska inte utövas för att ensidigt flytta fram de egna maktpositionerna. I uppdraget ligger att beakta och väga in motpartens intressen. Betydelsen av civilsamhället. Med det civila samhället brukar man avse de strukturer där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen, men skilt från staten och marknaden. Civilsamhället kan, precis som facket, fungera som en demokratiskola. Varje årsmöte i en bostadsrättsförening kan beskrivas som en övning i praktisk demokrati, där motstående intressen får kompromissa och förhandla. Den som praktiserar demokrati lär sig snart att man sällan helt och hållet får som man vill. Nästan varje framsteg för den egna positionen kräver eftergifter. I Sverige är det en gemensam strävan att organisationslivet ska vara livaktigt. Ekonomiskt stöd kan ges i form av statsbidrag i syfte att bidra till självständiga och starka organisationer. Statsbidragen ska skapa bättre förutsättningar för organisationer att långsiktigt planera och bedriva sin verksamhet. Frivilliga försvarsorganisationer, teater, dans och ungdomsverksamheter är några av de områden som får statsbidrag. Det civila samhället förenklar och möjliggör i praktiken alla de oräkneliga beslut som måste fattas i vardagslivet. Mycket av våra liv utspelar sig i detta breda fält. Men civilsamhället har många begränsningar och kan inte sättas i motsats till staten. Civilsamhällets regler är ofta informella och ofta saknas formella beslutsprocedurer. Genom samhällsuppdraget bidrar du med att stadga upp civilsamhället och ge det större räckvidd. Föreningsfrihet och föreningsrätt. När föreningsfriheten infördes i Sverige 1864 blev det som indirekt konsekvens även fritt fram att bilda fackföreningar och vidta stridsåtgärder. I förhållande till staten blev bildandet av föreningar, men även rätten att förhandla och agera för föreningen, oreglerad eller fri, kort och gott. Med framväxande demokrati fick vanligt folk en frihet att samlas, att demonstrera, bilda föreningar och strejka utan att man löpte risk för att statsmakten ingrep med straffande verksamhet. I förhållande till staten skapades alltså en frihet. En föreningsfrihet. En frihet kan beskrivas som passiv. Den ger inget aktivt stöd för bildandet av föreningen eller dess intressen. För detta krävs rättigheter. Man kan säga att föreningsfrihet handlar om skyddet mot staten, medan föreningsrätten handlar om hur staten hjälper till att skydda föreningsfriheten mot arbetsgivare och andra som vill angripa en fackförening eller en annan organisation. I fackliga sammanhang har skillnaden betydelse, exempelvis när det gäller fackliga stridsåtgärder. I Sverige råder strejkfrihet. Bara de strejker som förbjuds i lag eller i avtal mellan parterna är otillåtna. I Sverige skyddas föreningsfriheten av grundlagen och utgör en del av de så kallade politiska friheterna. För en demokrati är fri åsiktsbildning avgörande. I praktiken innebär det att varje människa ska kunna hysa vilka åsikter som helst, sprida dem och ges möjlighet att övertyga andra om deras riktighet. Föreningsfriheten innebär att man kan bilda opinion tillsammans med andra som grupp. Förenings- och yttrandefrihet rättfärdigar och möjliggör en demokrati, men ger samtidigt de egna motståndarna medel som behövs för att omkullkasta den. Därför är en ständigt återkommande fråga hur föreningar som är öppet främlingsfientliga eller antidemokratiska ska hanteras. Medier och yttrandefrihet. Utan fritt informationsflöde går det inte att bilda sig sin egen åsikt. Yttrandefriheten lägger grunden för en öppen debatt och är en nödvändighet för demokrati. I Sverige skyddas yttrandefriheten i grundlag. Men yttrandefriheten är inte absolut. Den kan begränsas genom lag, men bara för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen måste även vara proportionerlig och ändamålsenlig. Inte heller får den utgöra ett hot mot fri åsiktsbildning. Var gränserna för yttrandefriheten går är i praktiken svårt att säga, Men utan ett fungerande meningsutbyte mellan olika intressegrupperingar blir kampen om makten i ett samhälle ojämn. Medierna befinner sig mitt i korselden mellan intressegrupperingar och har ett bredare ansvar. Att förmedla information, bidra med folkupplysning och underlätta meningsutbytet. Inte sällan förespråkar marknadsliberaler mer marknadskrafter för medierna. Men mediemarknaden är som vilken marknad som helst. Konkurrens leder inte med nödvändighet till mångfald. En demokratisk socialist inser att medier är viktiga för ett samhälle. Allt för viktiga för att överlåta på marknadskrafterna att självständigt hantera. Fackföreningsrörelsen insåg tidigt betydelsen av att informera medlemmarna. Exempelvis började Järnarbetaren, föregångaren till dagens arbete, att ges ut redan 1890. För arbetarklassen gällde det att bygga en egen förståelse av världen. Samhällsuppdraget är en fortsättning på den uppgiften. Hotet mot redigerad media. När massmedierna fungerar väl bidrar de till ett fungerande informations- och meningsutbyte. Upplevelsen av en gemenskap stärks och med det även demokratin. Men massmedier kan också snabbt bidra till att skapa polarisering i ett land. Många människor deltar idag i gemenskaper och sammanslutningar på Facebook, Twitter och Instagram. Man kan fråga sig om sociala medier är bra eller dåliga för demokratin. De kan vitalisera och skapa nya förutsättningar för gemenskaper. Inte minst för fackliga organisationer med fragmenterade arbetsplatser kan förutsättningar för delaktighet öka. Sociala medier visade sig även i ett tidigt skede, exempelvis i Egypten, vara ett demokratiskt instrument för att störta diktaturer. Men sociala medier beskrivs allt oftare som ett hot mot demokratins informella sida, den gemensamma kulturen. I våra feeds isoleras vi från varandra. Vi delar inte längre verklighet med varandra. När de elakaste och mest paranoida budskapen sprids förstärks demokratins och politikens kriser. Avsaknaden av redigering på sociala medier gör även att felaktigheter, överdrifter och direkta lögner, ibland kallat fake news, snabbt kan sprida sig. Granskande journalistik är i regel dyr att producera. Det kräver research, kontakt med källor och faktagranskning. Samtidigt har den värden, både för enskilda och samhället, som är betydligt större än vad den kommersiella mediemarknaden vill betala för. På sociala medier och internet har det vuxit fram en kultur av att vi inte betalar för journalistiken, vilket i sin tur har negativa konsekvenser för journalistiken, men ytterst för demokratin. I samhällsuppdraget betalar vi för den journalistik vi konsumerar. Det är bara så demokratin kan upprätthållas långsiktigt. Samhällsuppdragets kamp fortgår. Högerpopulister och fascister har blivit allt mer hotfulla i kampen om vilka bilder som förmedlas i samhället. Inte sällan riktas udden mot public service media som anses ge en skev bild av verkligheten. Samhällsuppdragets viktigaste kamp inom detta värn förs inte primärt mot marknadsliberaler. Samhällsuppdraget är att stå upp för och kämpa för alla människor som organiserar sig för att ge en röst åt verkliga behov. Vill vi säkerställa att samhället drar i rätt riktning behöver alla göra sig hörda. Att stå upp för public service, en institution som bidrar till att binda ihop samhället, är en självklarhet. Genom samhällsuppdraget får du själv och omgivningen en starkare känsla av sammanhang. Det är genom ett starkt skydd för yttrande- och föreningsrättens praktiserande som samhället kan bli begripligt och meningsfullt. Bara när detta samhällsvärn fungerar kan människor förstå vad som händer i deras omgivning, vilket ger stabilitet och förutsebarhet.